har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Vi har varit i Farsta, Elinor. Dina gamla barndomshuds.
Ja, underbara Farsta IP. Deras ishall där jag blev traumatiskt tacklad i huvudet av en som kallades för Biffen. 13 typ.
Det är klart han kallades för Biffen.
Det läskigaste man kan tänka sig.
Vad gjorde vi i Farsta?
Vi åkte skridskor såklart.
Det vi ska göra på den här isen är en perfekt metafor faktiskt för hur hela vår ekonomi funkar och inte funkar. I alla fall om man frågar en av 1900-talets allra största ekonomer.
Idag i Kapitalet så ska vi berätta om Friedrich Hayek, österrikaren som påverkade vår syn på världsekonomin och en man som bäst förklaras på ett par skridskor.
Wow.
Det här gör vi då som en del av en liten serie som vi håller på med då och då. Kanske är det den liksom mest oregelbundna serien som pågår i svensk podd just nu. Vi har liksom tänkt att vi då och då ska blicka tillbaka i historien och välja ut några av historiens mest betydelsefulla ekonomer och så berättar vi om dem.
Vi minns ju till exempel alla när du och Åsa hade varit i Göteborg och sett en musikal om Milton Friedman.
Ja.
Och gjorde ett avsnitt om honom.
Precis, och nu har det då blivit dags för nästa ekonom. Och för att kunna göra den här ekonomen rättvisa så räcker det ju inte med att det är du och jag som är på Farsta IP.
Nej.
Utan vi behöver också hjälp av Fock Farsta, P06, U18-lag som också är här på isen med oss.
Välkomna! Jag hörde 06 mycket match den här veckan. Mycket, mycket. Vi har två, vi är 18. Vi har besök på isen. Välkomna! Och vi har nog fått information, eller i alla fall J18 har blivit informerade om att vi ska testa en liten teori idag som har, tror eller ej, med ekonomi att göra.
Från Morfol Media, det här är Kapitalet med mig, Gunnar Harjus.
Och mig, Elinor Alborn.
Hayek on ice efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite tacksamhet ändå för att det har utvecklats bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras.
Mm.
Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem. Man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet, då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor.
Mm.
Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension, en obligatorisk tjänstepension.
Mm-hmm.
En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Alla. Ja.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen, och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Ja.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var lite en bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället. Både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
Idag ska vi alltså göra följande saker. 1. Förklara vem Friedrich Hayek var. 2. Åka skridskor.
Exakt. Och det här med skridskorna, det kommer klarna snart skulle jag säga. Vi kan väl säga att vi har fått ett helt ishockeylag att göra ett slags experiment. Eller de har liksom fått iscensätta en metafor, om man ska vara väldigt exakt. Och det här hockeylaget är Fock. Farsta, FOC Farsta. Jag är väldigt, väldigt taggad på det. Men vi ska börja med personen Hayek.
Ja, vem var han?
Den korta versionen är att Hayek var en liberal ekonom. Men vill man verkligen veta vem han var så tycker jag att man ska prata med en annan liberal ekonom. Ekonomen som för övrigt kommit på det här med att Hayek bäst kan förklaras på ett par skridskor.
Yeah, my name is Dan Klein. I'm an economics professor and chairholder at the Mercatus Center at George Mason University. And I work on Smith, Adam Smith a lot, and Hayek and that tradition.
That tradition är alltså traditionen av liberala ekonomer som Hayek ingår i. Och Hayek föds i Wien 1899.
He comes from Austria originally, yes.
Och Hayek kommer från en riktig akademikerfamilj. Alltså, du vet, tänk en akademikerfamilj. Då tänker du på familjen Hayek egentligen utan att du vet det. Alltså, hans föräldrar var typ så läkare och ingenjörer. Hans morföräldrar var forskare. Hans morfar var typ någon sån betydelsefull nationalekonom. Hans syssling var den världsberömda filosofen Ludwig von Wittgenstein.
Wow.
Och det är alltså Wien han föds i. Och det här Wien, alltså Wien liksom 1900-talets början, det var liksom typ världens mittpunkt.
Exakt, det finns väl något sånt, det var typ under ett år, jag tror det var 1913, så bodde liksom inom en kvadratkilometer så bodde så här, Stalin, Hitler, Trotsky, Freud, Johannes Brahms, Wittgenstein, alltså liksom alla.
Ja. Även Hayek. Vi ska inte hänga upp oss för mycket på hans biografi, men förutom att ha fötts in på typ så jordens mittpunkt, liksom efter det så levde han också bara ett sånt väldigt intellektuellt akademikerliv. Han pluggade i Wien, han var med i första världskriget, blev döv på ett öra, blev doktor i två ämnen, träffade Ludwig von Mises som anses vara en av centralfigurerna i den så kallade österrikiska liberala ekonomiska skolan. Sen flyttade Hayek till London, hade olika battles med John Maynard Keynes. Sen fick han Nobelpriset, flyttade till Tyskland, influerade Margaret Thatcher och dog i Tyskland 1992.
Ett riktigt klassiskt österrikiskt ekonomliv kan man säga.
Och ska man summera Hayek, alltså hans grej eller vad man ska säga, hans bidrag till ekonomin, så handlar det om marknader. Och för att förstå Hayeks tankar om marknader så måste man också förstå hur han tänker kring människor lite mer generellt. Hayek tänker att vi människor egentligen bara är anpassade efter ett slags så ett så jägar-samlar-samhälle. Alltså tänk lite så, savannen, häng, små grupper, lite klanigt sådär. På engelska kallar man ibland för band eller ancestral band.
We're basically band creatures and our intuitive and instinctual ways of understanding things are suited to the small, simple life of the band. And we don't really understand the vast, modern, complex world that we now live in. And in some sense, we're fish out of water.
Så han menar att vi egentligen bara är gjorda för att typ ta oss an det vi precis har framför oss.
Ja.
Alltså vi är dåliga på att tänka abstrakt.
Okej, så här. Alltså, Hayek menar att det liksom inte är naturligt för oss att tänka på hur moderna saker hänger ihop och funkar och skapas. Alltså typ, våra hjärnor, menar han då, är liksom gjorda för att så här, vi ser en sak och sen ska typ vi kunna återskapa den. Alltså vi ser en stenyxa och då ser man att det är, jag vet inte, något savannsnöre och en pinne och en sten och så har man knutit ihop dem typ så.
Uppknuten med vass.
Ja men exakt, det, min hjärna kan liksom ta in den yxan till fullo. Den är programmerad för att förstå den och förstå hur den används och jag kan bygga en själv så fort jag ser den. Men typ om man tar någonting bara typ pyttelite mer komplicerat än en yxa så kan man liksom inte lista ut vilket är det bästa sättet att få allting att funka, att så här, skapa en sak. Alltså okej, det finns ett sånt klassiskt exempel då.
Once you start thinking about how a woolen coat is made, that's Adam Smith's example, a woolen coat.
Adam Smith och Hayek står varandra ganska nära filosofiskt enligt Daniel Klein.
And the literally millions of people who contribute to the making of a woolen coat.
Om du vet, lamm ska födas upp, ull ska fraktas, knappar, vad det nu är, ska tillverkas. Tvättlappen i nacken ska form, yes.
Without anyone planning all that production, you know, enriches, it seems marvelous. It seems wondrous. How can this happen without anyone even trying to plan this extensive production?
Så vi människor är inte gjorda för att förstå hur komplext vårt samhälle är. Vi är gjorda för att typ fiska.
Ja.
Så därför så ska vi inte ha ett samhälle. Inte hålla på att göra ullrockar. Eller vad är liksom Hayeks poäng?
Men poängen är väl att vi inte ska försöka att ta in och skapa hela helheten själv. För det går liksom inte. Alltså om du på riktigt ska planera en ullrock idag, hur den görs. Mm. Och inte bara så sytråd och tvättlapp och ull, utan typ så på riktigt. Du behöver får, du behöver också typ land som du ska köpa och sen behöver du ha foder till de här fåren. Hur gör man foder? Ja, då måste du så någonting, så du måste bli bonde först då. Och sen så måste du då skörda det här. Då måste du uppfinna en skördemaskin som gissningsvis går på typ bensin. Så du måste typ hitta olja någonstans och typ bygga ett oljeraffinaderi. Och så ska du ha gummi till däcken som kör den här skördetröskan, vad det nu är. Alltså så här, ganska fort blir det totalt oövergripligt liksom. Och du har inte ens börjat klippa de här fåren.
Mm. Jag tänker på ett så gammalt Carl Sagan citat som är typ så här, om man ska göra en äppelpaj från scratch så måste man börja med att så här, uppfinna universum.
Ja, precis. Och jag menar att uppfinna hela universum, det låter ju ganska hopplöst, tycker jag. Och Hayek. Mm. Men så här, poängen här någonstans är liksom att vi ska inte planera hela världsekonomin, tycker Hayek. Det går liksom inte att planera. Man ska inte ens försöka göra det. För liksom, trots att ingen har planerat något av det här så görs ju ullrockar ändå. Mm. Och det är bra.
Och äppelpajer.
Och det är till nytta för folk som behöver en ullrock och äppelpaj.
Mm.
Det blir bara till ändå. Och för att förstå hur det funkar enligt Hayek, då måste man faktiskt ta sig till Farsta IP.
Vad kommer de säga? Vad ni ska göra? Därför testar vi teorin.
Hur man förklarar hela världsekonomin enligt Friedrich Hayek på en hockeyrink efter det här.
Du har ju lovat att hela världsekonomin, eller ja, i alla fall Friedrich Hayeks version av hela världsekonomin, går att förklara på en hockeyrink.
Ja, alltså okej, nu ska vi vara jättetydliga. Egentligen så är det då den amerikanska ekonomiprofessorn Daniel Klein som har lovat att det går att förklara hela Hayeks ekonomiska filosofi på en hockeyrink. Han har skrivit en artikel om det här som heter Rinkonomics.
It's about skating in a rink as a metaphor for activity in the economy at large, even the global economy.
Okej, du lovade ju innan att vi skulle gå igenom två saker, Hayeks liv och skridskor. Och vi har nu kommit fram till skridskodelen, den här metaforen slash experimentet.
Äntligen!
Ja. För så här då, Daniel Klein säger ju då att ett väldigt bra sätt att beskriva Hayeks ekonomiska filosofi det är att kolla på folk som åker skridskor. Så vi har då, Elinor Ahlborn, dragit ihop ett helt hockeylag.
Mm.
Såna är vi. Fockfarstas P06/U18-lag var det här. De ska då åka skridskor på lite olika sätt för att testa Hayeks typ hypotes kring hur marknader funkar. Det är det som kommer hända nu här från en minut. Vi kan låta Daniel Klein förklara för mig lite grann, eftersom det är han som kommit på det här. Han har skrivit en artikel som heter Rinconomics som ska förklara Hayeks tänkande typ. Den första delen av det här, den här metaforen slash experimentet, det går ut typ i princip på att man bara ska låta folk åka runt. Mm. Som på allmänningens skridskoåkning.
Hipp som happ.
Hipp som happ.
Hit och dit.
Exakt. Bara för att förtydliga det som Dan Klein kommer säga nu. Han är amerikan. Han är inte bekant med riktig skridskoåkning, utan han är så rullskridsko, roller rink åkning. Men principen är densamma.
Suppose you'd never been to a roller rink or a skating rink. And a friend said to you, so somehow this is maybe back in time before the first one's invented, a friend said, oh, I think I'm going to build a hard wooden floor, great big rink with an iron rail around it and invite people to come and strap wheels on their feet.
Det låter ju ungefär som världens sämsta idé, alla kategorier.
Kanske en ännu sämre idé med skridskor, eftersom det inte är hjul man har på fötterna då, utan knivar.
And you would say, well, how are people going to avoid colliding with each other? How are the patterns of skating of maybe 100 people going to be coordinated?
Men, och det är det här då som experimentet börjar, när man faktiskt låter folk bara åka runt och försöka ha så roligt som möjligt, så går det ju jättebra. Alltså det går hur bra som helst. Och det här vet vi för att vi har testat det. Ska vi beskriva det här för liksom den vetenskapliga metoden, ifall man vill återskapa det här experimentet. Mm. Vad vi gjorde.
Ja, den vetenskapliga metoden var så här. Vi samlade hela hockeylaget i en zon. Alltså en tredjedel av hockeyrinken. Och sen så fick de först åka bara runt hur de ville efter bästa förmåga.
Nu får ni bara åka precis hur ni vill. Och ha så roligt ni bara kan. Se hur det går.
Alltså när första laget bara fick så åka runt och ha så kul de bara kunde. Alltså det såg ju faktiskt otroligt ut.
Mm. Det var som en bisvärm som liksom magiskt flyter både som så här individer och en helhet på en och samma gång.
Ja men precis, alltså, och det, till och med så att typ du och jag som inte är jättebra på att åka skridskor kunde ändå typ så ta ett varv utan att bli ihjälkörda. Bara så här, för att det liksom, det bara funkar helt enkelt. Och då måste man ju fråga sig,
hur går det till?
How does it happen? Here's how it happens.
Okej, så här.
Each skater has certain interests and one of the foremost is to have a good time, and one of the surest ways not to is to have a collision. So each skater has a strong interest to avoid colliding with others.
Så på rinken så undviker jag att krocka, för det är mitt intresse. Mm. Och då råkar det också ligga i ditt intresse att jag inte kör in i dig.
Now when I promote my interest in avoiding a collision with you, I also promote your interest in avoiding a collision with me.
Så när jag åker runt och aktivt undviker att köra in i dig, då skapar jag liksom också passivt en situation där du inte åker in i mig.
Snällt.
Grejen är så här, jag behöver liksom inte vara snäll för att inte köra in i dig och undvika den här katastrofen, utan jag behöver egentligen bara ta hand om mig själv.
Och i en ekonomi då, om du till exempel säljer ett äpple frivilligt till mig, så ligger det ju i mitt intresse att få ett äpple så att jag tjänar på det. Jag kan göra min äppelpaj. Mm. Och det ligger ju också i ditt intresse att sälja ett äpple så att du kan få mina pengar.
Ja.
Så de här intressena sammanfaller.
And that's really at the heart of it, is this coincidence of interests.
Och om det inte vore så att det låg i ditt intresse att köpa ett äpple, då skulle du inte göra det. Och om det inte låg i mitt intresse att sälja äpplet, så skulle jag inte sälja det. De här intressena kanske inte är exakt överlappande. Vi kanske har lite olika bild av pris och sådär. Men de har ändå varit tillräckligt överlappande för att en affär ska liksom komma till stånd. Och förutom då det här med intressena, så finns det då andra saker som har gjort att affären blir av. Det har med våra egna förutsättningar att göra. Alltså typ min kunskap om mina äpplen, din kunskap om hur äpplen bör se ut och vilka äpplen du gillar, och vilka som passar bäst i en paj, och sen dessutom typ relationen mellan dig och mig. De sakerna är liksom en nyckeldel i hur marknader fungerar. Hayek kallar det här för lokal kunskap.
Yeah, local knowledge is an expression to distinguish it from something like college knowledge. the particular circumstances, the particular constraints, again, aspirations, desires, preferences, opportunities, relations. This kind of knowledge just doesn't exist in some kind of composite way, consolidated way, collected way. It's not even clear how to interpret all of this situational, personal, local knowledge. But it's crucial. It's the stuff of our lives. In the rink, it's like, can I handle this turn? Do I want to go faster? Do I need to go to the bathroom? Am I losing my balance? And that's all moment-by-moment conditions.
Så det här då. Den lokala kunskapen i kombination med våra sammanfallande intressen, det skapar då det vi kan se i Farsta ishall. 20 stycken tonåringar som åker runt utan att kollidera. Det här kallar Hayek för spontan ordning.
This is what enables it to be orderly in a good sense, this spontaneous activity.
Okej, så i en ekonomi då så är spontan ordning att det liksom produceras yllrockar för att någon har det egna intresset att producera ull och någon har det egna intresset att producera lastbilar som kan köra ullen och någon har intresset att sälja rockar,
ja,
formge tvättlappar, ja, och så vidare.
Precis, hela den grejen. Och alla de här människorna har då sin egen lokala kunskap. De vet hur mycket foder olika får gillar att äta. De vet vilken tid de gillar att få mat. De vet vilken tid det är bäst att köra ullen för att undvika trafik kanske, och så vidare och så vidare. Så enligt Hayek så liksom uppstår den här spontana ordningen i en ekonomi automatiskt. Om man bara låter den vara. Alltså man låter den vara då spontan.
Okej, och det är liksom Hayeks grej?
Ja, det är hans syn på hur en marknad fungerar. Den är så komplicerad, den innehåller så många svårbegripliga och mjuka värden att liksom ingen människa kan möjligtvis förstå den tillräckligt väl för att kunna styra den. Men sen finns det ju då ett helt annat sätt som man kan göra det här på. Det här är då den andra delen av den här metaforen och det andra experimentet som vi ska göra. Den lite mer spännande delen, om jag får vara så, som vi nu ska göra. Hela Hayeks teori går ju då ut på att om ekonomin får flöda fritt och människor inte regleras så hårt så kommer den funka bäst. På samma sätt då, om skridskoåkare får åka skridskor fritt och inte regleras så kommer de åka skridskor bäst liksom. Medan om man har en central punkt, en central planner,
it would be a catastrophe either in the roller rink or in the economy.
Men vi tänkte då, är det här verkligen sant? Skulle det bli en katastrof om man försökte centralt planera ett gäng skridskoåkares fria åkning? Ska vi beskriva, det här är ju då experimentdelen. Ska vi beskriva vad vi gjorde här då?
Okej, vi hade fortfarande hela det laget av 17-åriga hockeykillar i en zon.
Yeah.
Men den här gången så fick du stå i mitten med megafon och liksom försöka planera alla individuella skridskoåkares åkning med målet att de skulle ha så kul som möjligt.
Precis, att vi hade köpt en bra jävla megafon.
Det var ingen fel på den.
Verkligen inte.
Bra tryck.
Jättebra tryck. Och jag fick liksom skrika åt folk då, så sväng höger, väj för den, ta ett sånt här varv, gör så här, åk fortare, ja, och så vidare.
Du börjar rött, åker baklänges.
Alltså det går ju bra för att de inte lyder vad jag säger.
Det gick ju ganska prick som Daniel Klein trodde. De hade ju jättemycket tråkigare.
Det var som att när de liksom fick instruktioner så här, de åkte ju fortfarande alltså hip som happ, ärligt talat. Det var inte som att de tog dina instruktioner. Alltså,
nej,
eller du lyckades
inte
instruera dem så bra.
Nej, det var ju hur svårt som helst. Jag visste ju inte vad någon hette heller. Och de hade inga nummer, för de hade sina träningskläder och inte sina liksom matchkläder såklart. Jag, dum i huvudet, hade trott att de skulle ha nummer på sig. Jag tänkte, det här kommer jag kunna styra upp typ.
Exakt. Så att de åkte ju liksom fortfarande lite kors och tvärs, men mycket mer typ osäkert och ledset.
Ja, men exakt. Alltså, även de som liksom, när de bröt mot mina instruktioner
och kanske gjorde det de ville göra egentligen, så gjorde de det ledset på något sätt. Man bara liksom såg att det inte fanns någon typ geist i skridskoåkningen. Det var så himla, himla konstigt att se bara. Och det här med namnen eller numren, det var ju en sån local knowledge som man behövde för att styra ett hockeylag, kunskapen allas namn. Vill man se hur otroligt dåligt det gick förut, så finns det på Instagram.
Ja, Kapitalet heter vi där.
Precis.
Så att okej, utifrån skridskoåkning med Fock Farsta 406 så har ju Hajik i alla fall rätt, det kan vi säga.
Men jag har en fråga här såklart. Som är, vad är det som säger att en ekonomi funkar som en hockeyrink?
Nej, men inget antar jag säger att det funkar exakt som en hockeyrink. Men Daniel Klein menar att det liksom finns likheter mellan människors förmåga att styra och styras, som blir belyst av det här, och hur ett system som är ganska typ vackert att titta på och ändå funkar uppstår ur vad som till synes är kaos.
So, yeah, I think the parallel works really well, as a matter of fact.
Men sen är det såklart att ja, det här är ju då bara en metafor. Men grejen är att metaforer är ganska viktiga i ekonomin, tycker Daniel Klein.
I think allegory, which is a metaphor of a sort, I think it's a bit, maybe a more specific sort, you could say, is very, very important in economics.
Att tänka på ekonomi som en samling transaktioner och handlingar och förflyttande av kapital, alltså det de facto är mest.
Mm.
Det är inte bara jättetråkigt att tänka på, utan det är också ganska svårt. Alltså man förstår inte riktigt vad en ekonomi är av att bara tänka på att folk ger pengar till varandra fram och tillbaka. Eller, alltså så här, det finns ju, hela det här programmet är ju i princip att vi försöker beskriva ekonomi i olika metaforer för att det är lättare att tänka på det sättet. Alltså att prata i metaforer, som Daniel Klein då har gjort för att beskriva Hayek, det gör liksom saker mer greppbara helt enkelt. Och om saker är mer greppbara så är det faktiskt viktigt för ekonomiskt tänkande, för att ekonomi i någon mån är typ ett narrativ.
These insights about how things can be orderly from a spontaneous source, I think are really important. And I don't think are very intuitive to us. It's always a challenge to accept this sort of Adam Smith worldview, I would say.
Så fler liknelser, fler allegorier, fler metaforer, så kanske vi kan förstå saker som inte är så intuitiva.
Förhoppningsvis.
Det kanske hänger ihop då lite med att om Hayek har rätt i det här med att vi inte kan förstå komplicerade processer och händelseförlopp om vi inte typ ser dem direkt framför oss, så är väl metaforer direkt avgörande.
Ja, alltså jag antar det. Om det är så att vi egentligen saknar våran typ så klan på savannen, så kanske man behöver klan på savannen metaforer hela tiden för att förstå någonting. Det känns också skönt tycker jag att få höra att ens jobb, det vill säga att beskriva ekonomi metaforer, inte är totalt meningslöst. Så det kan vi ta med oss in i den här veckan tycker jag.
Det tycker jag med.
Med det är Kapitalet slut för idag. Vi vill säga stort tack till Fock Farsta för att ni har hjälpt oss göra det här, och ett extra stort tack till Kerstin Hanell, Magnus Mårtensson, Kristoffer Östnäs och hela P06/J18-laget. Stort lycka till mot Järna SK på torsdag, önskar alla Kapitalets lyssnare, tror jag nog.
Ja.
Jakob Forssell heter vår chef. Åsa Secker och Agnes Wenzel Blank jobbar också här. Det gör också Jesper Hagenborn. Han har mixat det här. De kallar oss Krypto, heter en annan podd som vi gör.
Vilken podd
det är du.
Ja. Otroligt.
Den handlar om kryptovalutor och blockkedjor och andra saker som måste beskrivas i metaforer för att de är så svåra att ta in för våra savannhjärnor.
Toppen podd.
Lyssna på den när ni inte lyssnar på den här. Vi är tillbaka igen om en vecka. Hej då!